Tack Herre Jesus. Vi fortsätter och ber lite grann. Himmelske Fader, vi bara tackar och lovar dig för din nåd och barmhärtighet Herre. Vi tackar dig för ditt blod som rann på korset Herre Jesus och att det rann för oss Herre. Vi tackar dig Fader för att du fröjdar dig över dina barn. Du fröjdar dig över oss med lust, står det här i Jesus. Och du gläder dig över varje människa. Men du gläder dig i synnerhet över dem som har tagit emot dig som sin Herre och frälsare. Bara prisar och lovar dig Fader att vi får tillhöra detta. Prisar dig Fader för att hos dig så är aldrig hoppet ute. Hos dig så finns det alltid hopp om en framtid. Och det finns alltid ett mirakel som väntar Herre. Det är aldrig när man läser evangelierna hur du gjorde Herre. Så fanns inte ett hopplöst fall som du gick förbi Herre. Utan du hjälpte alla som kom till dig Herre Jesus. Och jag prisar dig Fader att du är samma Gud idag. Och du vill röra vid var och en av oss som är här inne. Du vill fylla oss med din kraft och din ande så att vi kan beröra dem som aldrig har hört Herre Jesus. Så jag ber heliga ande att du ska komma och verka i den här gudstjänsten. Herre, jag lägger mig själv och alla som är här i dina händer. Och jag ber heliga ande att du ska tala till oss. Att du ska tala profetiskt, att du ska tala till var och en här inne. Precis det den behöver höra för att ta sig vidare på vägen Herre. Vi lovar och prisar dig Fader för att du är miraklernas Gud och vi får tillhöra dig Herre. I Jesu namn. Amen. Det är fantastiskt att få tillhöra den levande Guden. Det finns många gudar i vår värld, men det känns väldigt bra att få tillhöra den levande Guden. Gud som har skapat himmel och jord, som har skapat dig och mig. Och det jag tänkte tala om idag är under en period tillbaka så har jag talat ganska mycket om bön. Jag har lyckats ramla tillbaka till det ämnet ofta och ganska mycket. Och det är ett väldigt viktigt ämne, men det är inte det enda ämnet. För vi kan inte bara be, vi ska be och vi ska be jättemycket. Paulus säger be ständigt, be oavlåtligt och det ska vi göra. Men vi kan be i princip hur mycket som helst. Och inte se någon förändring om vi inte tror. Jag ska låta det sjunka in. Om vi inte tror på Guds löften så kan vi be. Om vi sitter och ber, åh käre Jesus, ja, vi får väl se vad som händer. Alltså med den inställningen, då kan jag lova att vi inte kommer att få se vad som händer. Eller vi kommer att få se att det inte händer något, kan man säga. För att vad är det som gör att Gud går till verket? Jo, det är när vi sätter våran tro till honom och det han har sagt. Kan jag styra Gud då? Nej, absolut inte. Gud gör vad han vill. Men Gud har gett oss sina löften. Han har gett oss sina löften om, ja, vi vet ju om helande. Jesus säger till och med att de under som jag gör och ännu större ska ni göra. Och hittills har jag inte träffat någon som har gjort mer än Jesus. Så det är ju bra om vi kan vara de första då, kanske. Alltså, större än dessa gärningar ska ni göra. Och vad var det Jesus gång efter annan förebrådde sina lärjungar? Och i synnerhet sina lärjungar också fariséerna, men de trodde inte på honom. Alltså de hade så svårt för att tro på honom. Och här är en till. Jag kan bli så störd på mig själv ibland. Jag vet vad Gud har sagt, jag vet vad det står i Guds ord. Och likväl så sätter jag inte min förtröstan på det. Utan jag oroar mig eller bekymrar mig eller gör något annat. Men tack och lov finns det förlåtelse så man kan komma tillbaka på vägen igen. Gud vill uppmuntra dig och mig till att tro på honom. Att det han har sagt i sitt ord, de löften han har gett på alla livets områden, det vill han uppmuntra dig och mig idag att sätta vår tro till. För när vi gör det, då aktiverar det Gud. Då, när Gud får den här responsen, ja Gud, jag tror på dig, jag tror på att det du har sagt är sant. Då fungerar Gud så, ja, då börjar vi jobba här med detta. Gösta Öhman har ni hört talas om en del, en gammal missionär. Han är ju hemma i himlen nu. Men han sa det att tron förlöser Gud och alla goda krafter. Fruktan förlöser djävulen och alla onda krafter. Alltså är man bunden i fruktan så aktiverar man mörkrets krafter. Men är man aktiverar man tron på Gud, då aktiverar man Gud och alla goda krafter som kan verka. Och han visste vad han pratade om, den mannen, för han har varit med om fantastiska under. Men det finns för dig och mig också. Och det är så här att detta har jag märkt av livserfarenhet. Trots att jag är väldigt, väldigt ung, så har jag märkt att detta är ett område som är under en väldig attack ifrån den onde. Trons område. Alltså han vill få dig och mig att inte tro, att frukta. Han vill få dig och mig att inte be, hålla på med allt annat och inte be. Alltså han jobbar hårt med det. Så det som jag har märkt genom åren är att man måste träna sig i att tro. Man måste, alltså, det är ingen känsla som kommer att nu känner jag för att tro på detta och så blir allting bra, utan det är ett viljebeslut. Jag väljer att tro på detta löftet. Jag ställer mig på detta löftet. Det känns inte alls bra. Det känns som det bara blev värre. Jag står ändå kvar. Förr eller senare så kommer det att vända, har Gud lovat. Och han kan inte ljuga. Guds ord är för evigt. Guds ord står för evigt fast i himlen. Så, alltså, vi ser ju i våran omvärld, om man tittar på nyheterna, det är jobbigt. För många människor är det väldigt jobbigt. Och vi ser att det liksom trycker på ondska till höger och vänster. Och vi vet att vi lever i den sista tiden då Jesus ska komma tillbaka. Men vi vet fortfarande inte om han kommer idag eller om 20 år. Och fram till dess så har vi ett uppdrag att göra. Jesus säger, det är inte er sak att veta tider och stunder när det och det ska ske. Men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Först i Jerusalem, Judén och sen till jordens ända. Det är vårt jobb. För om vi håller på att fokusera, kommer han idag? Nej, han kommer inte. Han kommer imorgon. Han kommer inte då. Eller kommer han nu? Alltså då tappar ju vi fokus. Då är det ju tusentals människor som inte får höra om Jesus istället för att vi har fokus på detta. Vi ska, när vi ser att detta händer, då ska vi lyfta vår blick och säga att ja, halleluja, snart kommer vår kung tillbaka. Amen. Under, vi ska glädjas åt det. Vi ska vänta på det. Men vi får inte stanna där. Vi har ett uppdrag att uppföra. Tänk om vi kommer till himlen. Tänk om Jesus dröjer 20 år till. Och så kommer vi till himlen. Ja, men vad gjorde du de senaste 20 åren? Ja, jag väntar på dig. Ja, jag vet det. Men det var det 10 000 som gick förlorade bara för du stod och väntade på mig. Kanske han säger. Vad vet jag? Alltså, vi ska absolut älska och vänta på Herrens ankomst. Men vi får inte tappa vårt uppdrag och vinna världen. Det är jätteviktigt. Det finns så många, om man bara tittar på Munkedals kommun. Ja, i alla fall den övervägande procenten är inte frälst. Vi har ett jätteuppdrag i våran bygd här. Så längta efter Herrens tillkommelse, men tappa inte fokus på ditt jobb. Och ditt jobb är att vinna den ene efter den andra. Och det är så att, hur gör vi detta då? Jo, genom bön naturligtvis, överlåtelse till Guds verk. Men också tro. Alltså att vi kopplar vår tro till det som Gud har kallat dig till. För vi har alla olika kallelser. Vi ska inte göra samma sak. Men det Gud har kallat dig till. Alltså sätt din tro på det. Och liksom ställ det till förfogande. Herre, jag vill gå på dina vägar. Det kan ha varit så här att för det, vi människor funkar så. Alltså man kan få en grej och så går det år efter år och så tappar man fart eller man tappar fokus eller man tänker att det blir ingenting. Jag hörde nog fel. Eller, och så kommer tidens omsorger och liksom och stjäl massa tid. Och det som är så underbart när man hamnar i den situationen, man kan gå ur den. Tillbaka till ruta 1 och säga, Herre, jag vill förvalta det pund du har gett mig. Jag vill göra det du har kallat mig till. Jag vill, för det är också så, vi ska ha med oss det när vi vandrar här i världen och på livets väg. Så är det så att vi blir lite besmittade och besudlade av den här världen. Vi blir det. Alltså, man behöver inte känna för vilken dålig kristen jag är, utan det bara funkar så. Och då behöver man i perioder säga, Herre Jesus, jag bara vänder om. Alltså jag ser att jag har de här och de här problemen. Jag vänder om. Jag lägger mitt liv på offeraltaret på nytt. Jag vill älska dig och tjäna dig på nytt. Herre, möt mig på nytt. Rena mig, helga mig. Jag vill, på nytt vill jag ta mig an det som du har sagt här. Jag vill upp på vägen igen. Jag vill vara den tjänare som du har kallat mig till. Och direkt svarar Jesus med att rena, förlåta och fylla oss med sin glädje. För alltså, vad är tecknet på en kristen som lever som han ska? Han är glad. Han är fri. Han är fylld av glädje och hopp. Och det, så är det. Alltså en kristen som går och är betyngd och liksom allting är bara jobbigt har liksom missat det här. Men det finns hopp för oss. För jag har hamnat i den situationen många gånger. Man kan ta sig tillbaka till strömmen igen och leva i glädje, frid och kärlek. Och det är då som Gud kan använda den. Det är när man sätter sin tro till Guds löften. Nej Herre, jag låter inte detta slå ner mig, att jag blir av med jobbet eller vad det nu var. För du har lovat att allt vad jag gör lyckas väl. Du har lovat att du ska ta hand om mig. Du har lovat att du har ett nytt jobb åt mig. Gud älskar när vi sätter vår tro och vårt hopp till hans ord och hans löften. Alltså han tycker om det. Jesus, han gång efter annan så liksom, snälla, kan ni inte tro på mig? Till lärjungarna. Alltså alla människor har en kamp här. Men vi kan få hjälp, vi som har facit då. Vi kan se att hamnar jag utanför och börjar tvivla eller tappar, ja, så kan jag komma tillbaka. Det är bara att gå tillbaka och ställa sig på Guds ord och säga, ja Herre, jag vill. Jag vill tro på det du har sagt. Jag vill följa dig. Jag vill göra det du har sagt åt mig att göra. Och det tycker jag är fantastiskt, att Gud är så barmhärtig och att han hela tiden vill hjälpa oss upp på vägen. Så ingen fördömelse över oss om vi är i diket eller har varit i diket eller kommer att hamna i diket. Ingen fördömelse. Det som är det viktiga är att när vi gör det, att vi tar oss tillbaka. Att vi tar oss tillbaka. Gud står inte liksom, åh fy vad jag är trött på dig, du gör det ju jämt. Han står inte så, utan han, nej men kom nu, upp igen. Petrus och lärjungarna var ju i en båt. Jag ska snart läsa ett par bibelord där också. Men jag tar detta som en parentes. Och så blev det storm och Jesus dröjde. Och så kom gående på vattnet. Och det är ju slående. Jag hörde en predikant som sa, varför ritar man bara tavlor när Jesus eller Petrus sjunker och inte när han går? För han gick ju faktiskt först. Så han har lyckats på något ställe i världen få tag på en tavla där Petrus faktiskt gick på vattnet. För utan det är ju alltid den här som han sa, att han står så här. Utan men alltså Petrus, det som är så fascinerande, han hörde Jesu röst. Och då var hans spontana reaktion, om det är du, låt mig få komma till dig på vattnet. Alltså tron bara tog över hela honom. Alla andra lärjungar sa, nej, sitt still i båten. Du har inte ens flytväst, Petrus. Men Petrus, han bara liksom, han hörde mästarens röst och Jesus sa, kom för allt i världen. Och han bara klev ut liksom. Vilken tro. Och sen då, så kom omständigheterna i kapp och han sjönk. Men då stod ju inte Jesus där att, ja det var ju väldigt ledsamt detta. Och så lät honom sjunka. Utan direkt så agerade Jesus och fångade honom upp. Och då sa han, ungefär som världens enklaste sak, så här, men varför tvivlar du? Alltså, inte dömande, varför tvivlar du? Utan, varför tvivlar du? Alltså, känner du mig inte vid det här laget? Och visst känner vi igen oss i detta? Att vi går i tro, vi vet att Gud har kallat och så hamnar vi liksom, nej men hjälp vilka vågor det var. Och så börjar man sjunka. Men då säger Jesus samma till dig och mig. Varför tvivlar du? Upp igen. Och så gick de tillsammans. De gick. Han drog honom inte i vattnet så här, utan de gick på vattnet tillbaka till båten och upp i båten. Så att tron bär även på vatten. Nu ska vi läsa här ett bibelord. Och det är i Johannes 11. Nu ska vi se här. Ja, precis. Johannes evangelium 11. Det handlar ju om Lazarus. Vi kan börja i vers 11. Johannes evangelium 11 och vers 11. Sedan han hade sagt detta så tillade han: vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sa lärjungarna till honom: herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Nu sa Jesus helt öppet till dem: Lazarus är död, och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där, men låt oss nu gå till honom. Thomas, som också, han som kallades tvillingen, sa då till de andra lärjungarna, låt oss gå och dö med honom. Alltså, det är ju lätt att vi människor är sådana liksom. Ja, det är kört. Lazarus är död, låt oss gå och dö med honom, vi också, ungefär. Men vi behöver inte vara sådana. När Jesus kom fram fann han att Lazarus hade legat i 4 dagar. Det var ju jättekört, alltså 4 dagar i den värmen. Inget bra. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 15 stadier därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus: herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Så alltså, tron fanns ju där ändå. Att Jesus, du kan lösa detta, men ändå så vågar de inte gå hela vägen ut. Och så funkar ju du och jag med. Alltså, vi vet vad Gud kan. Vi vet att människor kan resa sig upp i rullstolar. Vi har hört det och så vidare. Vi har sett det på tv, på stora konferenser och så. Vi vet att Gud kan det, men ändå på något sätt så funkar det inte i vardagen för oss. Men Gud vill att vi ska kunna komma dit. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Då hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne: mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. De följde då efter henne i tron att hon skulle gå till graven och gråta där. När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg att hon grät och judarna som följde henne grät blev han häftigt upprörd och frågade var hon är lagt honom. Här tycker jag, nu är det lite långrandigt här, men det får du stå ut med, för jag kommer till poängen alldeles strax. Men det som var fascinerande här, Maria var ju också i den här förtvivlan att hon visste att Jesus kan göra någonting, men han var ju inte här. Liksom, och det är, men det som också är så slående att när hon kom till Jesus så var det liksom inte: jaha, har jag inte sagt till dig att... Utan nej, alltså det visar Jesu barmhärtighet till människor. Alltså hon kom förtvivlad och han lyssnade på henne. Och så när Jesus såg att hon grät och judarna följde med henne grät, blev Jesus häftigt upprörd. Alltså han var inte likgiltig inför situationen, utan han blev ledsen. Han kände med dem och sörjde detta också. Alltså han, ja, det berörde honom. Det var inte kallt. Och sån måste du och jag vara. Sån måste du och jag vara inför människor som vi möter som har problem och lidande och så. Vi får inte vara duktiga kristna som lever i seger med ett avstånd så här. Ja, någon gång kanske du kan komma upp på min nivå. Absolut. Inte det, för det välsignar aldrig Gud. Utan du och jag som kristna, vi måste känna med. Vi måste känna med dem som gråter. Vi måste känna med dem som lider. Alltså, komma ner på deras nivå. Det är jätteviktigt. Som var Jesus och som vill han att du och jag ska vara. Nu ska jag komma till poängen här. De kom bort till graven. Vi kan gå vers 39. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa till honom, herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen. Och här kommer det. Nu vill jag, har du inte lyssnat förut, så ska du lyssna nu. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror skall du få se Guds härlighet? Och sen vet vi alla vad som hände. Jesus kallade ut Lazarus. Och han blev frisk. Men det är det är en röd tråd i hela evangeliet. Om du tror på mig så ska jag göra under. I vilken situation du än har hamnat i. Om du tror på mig så ska jag göra under i ditt liv. Och det, när vi tittar tillbaka på våra liv så ser man ju verkligen att alla gånger vi har satt vår förtröstan och tillit till Jesus så har han gjort under. Då har han öppnat dörrar, han har förändrat situationer, han har löst saker för oss. Om vi tror på honom, då kommer han att göra under. Men det krävs uthållighet ibland. Ibland kan Gud svara väldigt snabbt, men ibland kan det ta lång tid. Och vi har någonting i västvärlden. Det ska gå fort. Allting ska gå fort. Vi har skapat ett samhälle att vänta är ingen... Det gör vi inte. Alltså hur många blir frustrerade när på datorn här cirkeln börjar snurra så här? För att datorn tänker i en sekund. Jag kan bli tokfrustrerad själv. Och då är det ju lite skrämmande om man tänker, alltså, hallå. Men där vill Gud lära oss. För Gud kan agera väldigt fort, men oftast det Gud gör är en process. Sakta föran modern får den fram, står det. Alltså det tar tid många gånger det Gud gör. Jag satt och lyssnade på, ska se så jag inte missar något här. Jag satt och har ni talat om en man som heter Tommy Barnett. Det är han som är grundare för Dream Centers i USA. Har du talat som han? I alla fall. Han är runt 80-årsåldern nu. Och han var och predikade på Europakonferensen i somras i Uppsala. Och det var mycket, mycket inspirerande att lyssna på. Han ligger på YouTube om ni vill se det. Hans predikan heter Du kan bli en världsförändrare. Och hela hans liv har varit så att han har stått helt tom. Och så bara gått på det Gud har sagt. Och så har Gud öppnat den ena dörren efter den andra. Han har kallat honom till olika platser för att starta församlingar. Och överallt där han har kommit har det blivit en fantastisk församlingstillväxt. Vad är hemligheten? Ja, hemligheten har varit, det sa han, en kallelse på sitt liv. Men han predikar i evangelium, klart och rätt. Jesus är enda vägen. Och det spelade ingen roll vad det var för sorts människor. Det var ofta ganska mycket utslagna människor som han tog sig an. Och fick stor församlingstillväxt. Men det som var slående med honom, det var hans tro. Hans enorma tro. Han berättade att han fick en dröm för x antal år sedan. Att han skulle vilja starta ett Dream Center där missbrukare och utslagna människor helt enkelt kan komma och bo och få höra evangeliet och så komma på fötter. Han sa, efter 45 år så var det en verklighet. 45 år. Så, och jag tänkte på det. Det är ju lång tid alltså. Jag är 43. Ja, så alltså det var fantastiskt. Och så berättade han, sen hade han, fick han en annan dröm att i Los Angeles på en höjd där bredvid Dream Centers, där ville han att det skulle vara ett bönehus. Och så alla kunde se som körde förbi och det skulle vara upplyst och alltihopa. Och 25 år senare så hade vi det, så han. Jag menar, det är häftigt alltså. Vilken uthållighet. Han släppte det inte. Jag kan nästan tänka mig att dag ut och dag in så påminner han Gud, bönhuset där. Ja, jag vill ha ett bönhus där. Och så vidare. Så idag så har de ett Dream Center i Los Angeles och på någon plats mer, tror jag. De har plöjt in 48 miljoner dollar i det. Och det är helt skuldfritt. Det är bara Gud som kan göra det. Men vad var det då? Och han sa det. Det är tron. Alltså, jag är ingenting, sa han. Men det är tron. Så, och så berättade han en häftig grej som var. För han hade hela tiden sådana här trosmål han satte. Att hit vill jag. Hit vill jag. Inget var omöjligt liksom. För Gud är, för han predikade om det här. Att långt utöver vad vi kan se och tänka. Har Gud förberett åt dem som älskar honom. Och så... så berättar han att när han reser runt i världen, och nu jobbar de ganska mycket i New Mexico, för där är ju, det är ju där mycket av kokainet kommer ifrån in i USA. Och där vill de liksom jobba nu då. Och där finns det många olika församlingar som säger, kan inte du hjälpa oss att bygga ett Dream Center här? Hjälpa till att finansiera. Ja, gärna, så, men alla pengar jag får går till de centrarna där. Alltså jag har inte ett nickel över för att hjälpa er. Och så berättade han gick och hade dåligt samvete för detta. Och liksom, herre, jag önskar jag kunde ha så mycket pengar så att jag kunde hjälpa alla de här som frågar mig. Och då berättade han att då hörde han en röst som sa till honom stilla. Men varför ber du inte om det? Och då hade han liksom varit verksam i många, många år, sett fantastiska saker. Och även han hamnade i den situationen. Så nu sa han, nu har jag tro för att innan jag dör ska jag få 1 miljard dollar. Alltså det är ju liksom inte herre jag ber att jag ska få pengar till kaffekoppen här efter mötet, utan det är ju 1 miljard dollar. Det är otroligt mycket pengar. Men han sa det som han predikade och som han praktiserade i sitt liv, och jag har hört fler, pastor Jung Cho i Korea bland annat också det. Alltså när man sitter och ber, att man föreställer sig bönesvaret. Att man ser det framför sin inre syn. Alltså det du ber om, som du behöver. Om det är jobb eller du kanske behöver en bil eller hus. Eller ja, vad den behöver. Du kanske behöver bli frisk. Så sa han, se det för din inre syn när du ber. Att du är frisk. Eller att du har ditt hus. Eller att du har de pengar som saknades. Vad det nu än är du behöver. Se det för din inre syn. För det är tro, sa han. Det är då du aktiverar din tro. För du ser, du ser så. Och det är en väldig sanning i det. För om man tittar på det mänskliga planet. Elitidrottsmän håller på så. Det finns någonting nedlagt i oss människor. Vad sa du? Precis. Elitidrottsmän. Jag läste om en fotbollsspelare. Han spelar i norsk-svenskan, håller på att säga. Allnorskan. Eller deras högsta serie i alla fall. Han sa, alltså de har träningspass där de sitter och tänker positiva. Alltså nu kommer jag springande fram här och så dribblar jag av den gubben. Så sitter de och tränar på dagarna. Har ett pass inlagt då, de här proffsen om man säger. Så det ligger en verklig sanning i detta. Att du och jag, när vi kommer inför Gud med vårat bönämne. Om det är läkedom, vad den är. Och så bara vi... Herre Jesus, jag vet vad ditt ord säger. Ditt ord säger att genom dina sår har jag blivit helad. Alltså hämtar jag ut detta och så ser jag för min inre syn att det har hänt. Det är då som Gud, eller då aktiverar vi trosmaskineriet och då aktiverar vi Gud. Så levde han, Tommy Barnett då, och han hade ju lite vittnesbörd om att det funkar, om man säger så. Så Gud vill uppmuntra dig och mig att tro. Det var en annan predikant som sa, Carl Gustaf Severin har ni säkert hört talas om. Han sa så här, inför ett möte på Europakonferensen så hade Guds ande sagt till honom på morgonen att han skulle säga till församlingen: träna er i att umgås med omöjliga tankar. Det är också tro, liksom. För det är så här att vi människor har så lätt att bli påverkade av det naturliga, av naturliga skäl. Alltså media, allting som baseras ut på nyheterna. Vi har så lätt för att bli påverkade och så blir det på något sätt ramen för oss. Att här inom håller jag mig. Så. Tydligen är det så att lägger du en loppa i en burk och sätter på locket så håller han på och hoppar och slirar i locket. Men sen när du tar bort locket så hoppar han inte högre ändå för han tror locket är där. Och vi funkar lite grann så, vi människor också. Men Gud vill att du och jag ska hoppa ur burken. Han vill att vi ska tänka stora tankar. Om vi tar munkram, vad är det vi som är kristna, vad är det vi helst av allt vill här? Jo, vi vill att tusentals munkedalsbor ska bli frälsta. Visst är det så? Vi vill att det ska bli lätt att bli frälst i den här bygden. Att det ska vara att människor på den här gudstjänsten, i pingkyrkan och där kristna samlas och har träffar, att det ska komma in människor spontant och säga: jag måste bara bli frälst. Nu måste jag bli frälst. Visst vill du ha det så? Och vi kan få det så. Men det hänger på dig och mig. Gud har gjort allt. Gud vill det hellre än något annat. Men på något sätt hänger det på dig och mig detta. Gud vill uppmuntra dig och mig till naturligtvis be mycket. Men i bönen, tro på, se att vi ser det framför oss, den här förändringen. Att människor strömmar in och tar emot Jesus. Visst vill vi det? Gud vill att vi ska sätta vår tro till en förändrad bygd. Tänk vad fantastiskt om det, och detta är en omöjlig tanke, som man säger nu. Tänk vad fantastiskt om 95% av invånarna i Munkedal var frälsta. Det är ju en omöjlig tanke, eller hur? För mänskligt sett. Men inte för Gud är det inte det. För Gud är det inte det. Alltså, Sydkorea var i värre situation än Sverige, tror jag. När de där på 50-talet började med sitt lilla arbete. Idag är ju, jag vet inte hur stor procent av Seoul som är frälst, men det är det 50? Ja, det är enormt alltså. De gjorde det omöjliga, bara för att de trodde på Gud. Jag ska läsa ett sista bibelord och så ska vi be sen. Och detta är till dig. Det här vill jag att du ska ta till dig. Till dig och mig. För om vi ber, om vi tror, så kommer vi att få se fantastiska saker. Jesaja 61 och vers 1. Och det här är något som vi borde varje morgon innan vi går till jobb eller skola läser, bekänner detta i våra liv. Det står så här: Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. Att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Till att predika ett nådens år från Herren. Vi ska predika ett nådens år från Herren. Amen. Jesus, jag bara tackar dig för att vi får tillhöra dig. Och jag tackar dig för det finns inga hopplösa fall hos dig. Det finns inget omöjligt, Herre, hos dig. Du kan förvandla vem som helst. Och vi prisar dig att vi får tillhöra dig. Och därför ber jag, Herre Jesus, att du ska hjälpa oss, Herre. Att ha vår blick fäst på dig och höra vad du säger, Herre Jesus. Och gå på de vägar som du har kallat var och en till. För vi har alla olika kallelser. Men Herre, jag ber hos oss var och en, Herre. Och jag ber för alla kristna i Munkedal som inte går någonstans utan är för sig själva. Herre, jag ber Herre att du ska komma med din nåd och din din besökelse Herre och tala till alla heliga i den här bygden att överlåta sig på nytt till dig. Att ge sina liv på nytt till dig. Att älska dig på ett helt nytt sätt. Att lägga bort tidens omsorg. Att de förstår att de behövs. Att vi har mycket jobb att göra i Munkedal. Vi har många människor att föra till tro innan du kommer. Och vi vet inte när du kommer. Du kan komma nu och du kan komma imorgon. Du kan komma om 10 och vi vet inte alls. Men det vi vet är att vi ska få med så många som möjligt innan du kommer, Herre Jesus. Och därför ber vi helige Ande att du ska röra vid alla heliga i den här bygden. Att ge sina liv till dig på ett nytt sätt, Fader. Välsigna alla de kristna i den här bygden och röver var och en. Och vi ber, Herre, om en väckelse i Munkedals kommun. Vi ber, Herre, om en besökelse i Munkedals kommun. Där ungdomar blir frälsta, medelålders och äldre, Herre. Alla kategorier i samhället blir frälsta, Jesus. Heliga Ande, vi ber detta. Prisa dig, Herre. Jesu namn. Är det någon som vill ha förbön nu så finns det naturligtvis möjlighet för det. Vi ber för både möjligt och omöjligt. Halleluja Jesus. Annars så vi kan be vid kaffebordet sen också. Amen. Ska vi ta en sång eller ska vi? Vi tar en sång.